Vi har talat om hur lagen är känd bland människor. Och vi kanske ska ge några exempel så på detta, hur den är någorlunda känd. Det förhållandet kanske förvånar många att de flesta människor, utan att ha någon kristendomskunskap i övrigt, ändå vet om helvetet och den eviga förtappelsen. I Sverige till exempel är ju kristendomskunskapen nästan helt borttagen. Men varenda svensk vet om att Bibeln lär helvetet och den eviga förtappelsen för den som lever i otro. Och det kan inte bero på att jag hört predikas om Guds rättvisa dom och om det eviga straffen. Utan en sådan lagens predikan förekom ju inte i folkkyrkosammanhang. Men förklaringen är den att människor utan bibelkunskap vet om förtappelsen och det eviga straffen. Det är helt enkelt att de har den naturliga gudskunskapen. Och denna föreställning om en Gud som bestraffar det onda. Och när sedan de hör ett bibelord om det eviga straffen, och då går det med sitt dåliga samvete, då etsar sig detta in i deras onda samveten. Mitt liv slutar i helvetet och den eviga förtappelsen. Det är lagens föreställning. Lagens föreställning om Gud. Det är, så är det. Ja. Därför ska vi veta detta, att lagen har sin tid. Men lagen ska inte ha huvudämne i predikan, utan evangeliet ska råda. Vi kan ge ett exempel i Bibeln. Apostlagärningarna berättar om hur prokuratorn Felix med sin hustru lät hämta Paulus för att höra honom om tron på Kristus. Och det heter: men när Paulus talade med dem om rättfärdighet och återhållsamhet och den tillstundande domen, blev Felix förskräckt och sade: gå din väg för denna gång. Apostlagärningarna 24-25. Alltså, lagens verkan hade en omedelbar effekt. Och så är det också nu. Vi skulle kunna ge många exempel på detta. Eivind Berger berättar i sin bok om biskop i Ovanpolcirkeln, om en pojke vid ett husförhör som biskopen hade. Och biskopen hade undervisat om Jesu korsfästelse, om de som var upphängda där vid Jesu sida. Och då frågade han en pojke: vilka var det som hängde vid Jesu sida? Och då sa pojken i ofoten: det var två sjörövare. Det var ju, och helt enkelt, alltså detta, det onda samvetet, dessa rövare flyttades över till ofoten. När lag förkunnas, när Guds ord läses, då skräms samvetet. Det var dessa fiskare som han kombinerade med sjörövarna. De flyttades över till Norge, norska fiskare vid ofoten. Och hur hade pojkens tankar kunnat gå en sån väg? Jo, kännedom om lagen, och hans kännedom aktualiserades så att han förstod: det är vi som är syndare, det är vi som har syndat. Och förekomst av detta ska vi vara uppmärksamma på. Gud har inte låtit sig vara utan vittnesbörd bland hedningarna. Den naturliga gudskunskapen är given i den avsikt att hedningarna ska söka Gud, om de skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom. Apostlagärningarna 17, vers 27. Vad är det då för nytta med att människor har fått en allmän gudsföreställning och en naturlig lag? Svar: detta är till gagn för samhället. Den naturliga lagen är till nytta för samhällets bestånd. Och samhället är hänvisat till den naturliga lagen som skyddar hem och äktenskap. Och så verkar Gud genom sin lag på alla människor. Gud ser till att allt fungerar. Han som har skapat världen uppehåller världen genom sin skapelse. Det är han sätter människor i sitt stora hushåll. Så kan vi se detta. Detta med den naturliga lagen. Ska vi försöka säga något vidare? Det har kanske tagit för lång tid detta. Men vi kan ta upp detta. Vi har ju den uppenbarade Guds viljan. Vi har ju 10 Guds bud som hedningarna inte har. När jag var pojken så fanns det i vår skola, i Brännans folkhögskola i Slättelandsförsamling, en tavla i korridoren där det står så här: skäl inte. Att skäla är bevis på bristande kultur och bildning. Och den tavlan är naturligtvis nedtagen nu. Men vad ska vi säga om en sån lag? Egentligen måste vi säga att det är en rätt så dålig utläggning av budet. Ty om det skulle vara en rätt utläggning skulle jag säga att skäla är synd mot levande Gud. Men här står det att skäla är bevis på bristande kultur och bildning. Och här ser vi detta, hur den allmänna lagkännedomen, hur den försöker, den ger inte den stränghet som den uppenbarade lagen ger. Den säger ju bara att det är obildat att svära, men Guds ord säger att det är synd. Men ändå är det en sån där regel bra, för den hjälper samhället att upprätthålla den yttre tukten. I vår skola svors det inte, i Brännans folkhögskola, för lärarna var emot svordomar och obildning, och det var fult och styggt. Och så fungerade samhällets lag, samhällets bestånd. Men den naturliga gudskännedomen och den naturliga lagen, den hjälper inte människor. Den hjälper inte människor till frälsning. Och det är det som endast evangeliet kan ge. Och då får vi sluta med detta. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi vet om den naturliga gudskunskapen och den naturliga lagen. För när vi har tänkt och blivit uppmärksam på detta, förstår vi att Gud verkar inte bara hos några som är troende människor genom sitt evangelium, utan Gud verkar genom lagen hos alla människor och driver alla människor mot deras vilja att ändå gå ut i skapelsens gärningar. Vi kan tänka på en läkare. Han är ateist. Han lever ett rätt så illa liv och han missköter sin hälsa. Men på måndag morgon kommer han, måste ut till lasarettet, operera. Och så tvingar Gud honom att gå ut i arbetet och göra hans gärningar. Gud står genom evangeliet såsom huvud för sin kyrka. Men han är världens herre och driver sina otrogna att gå hans ärenden. Det finns en allmän gudskunskap och en allmän lag. Den är nyttig för samhället, men den ger inte nådens uppenbarelse. Då ska vi väl gå över till att övningen att skilja mellan lag och evangelium. Och då kommer vi till något som är ju väldigt viktigt. Att skilja mellan lag och evangelium. Och vi ska då stanna inför detta ämne, Guds ord som lag och evangelium. Och vi ska slå upp själva grundtexten för detta, 2 Timoteus 2:15. Och där står detta i 2 Timoteus 2:15: sträva med all flit efter att själv kunna träda fram så som en som håller provet, en arbetare som icke behöver blygas utan rätt förvaltar sanningens ord. Ska vi läsa bibelstället en gång till? 2 Timoteus 2:15. Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud, så som en som håller provet. En arbetare som inte behöver blygas, utan rätt delar sanningens ord. Och det ska stå delar. Det ska inte stå förvalta. Paulus använder ju... Står det delar? Det ska stå delar. För det är ju underligt. Paulus använder ju ett ord som inte förekommer annars i Bibeln än på två ställen. Han väljer ett mycket sällsynt ord. Och då ska vi följa honom i översättningen. Utan en som rätt delar skär sanningsord, delar. Och därmed manar han till att dela Guds ord i lag och evangelium. Vi delar Guds ord i gamla och nya testamentet. Det vet alla. Men alla vet inte om att vi delar Guds ord i lag och evangelium. Och det är en mycket viktig delning. Det är en mycket viktig delning. Och den som kan dela Guds ord i lag och evangelium, han är en teolog. Och det är inte bara pastorn som ska dela rätt. Varje kristen ska dela rätt lag och evangelium. Det hör till det allmänna prästadömet. Aposteln Paulus ger alltså Timoteus denna uppmaning. Som pastor i Efesus hade han uppdraget, uppgiften, att rätt dela sanningens ord. Sanningens ord skulle delas rätt. Liksom den som bygger en rätt väg, inte låter leda sig på avväg utan går rakt fram, så skär sig också en pastor på samma sätt. Han går rakt fram och skär och delar ordet i lag och evangelium. Och den som gör den åtskillnaden kallas teolog. En viktig uppgift alltså. Den nordafrikanske kyrkofadern Tertullianus säger om Marcion, som vi har talat om tidigare, att åtskillnaden mellan lag och evangelium var Marcions egentliga och huvudsakliga arbete. Marcion var alltså medveten om åtskillnaden mellan lag och evangelium. Men när han då utförde denna delning, då upphävde han lagen. Det var en sådan falsk delning som gjorde honom till bibelkritiker. För att kunna upphäva lagen tvingades Marcion förkasta hela gamla testamentet och det mesta av nya testamentet. Och kvar blev bara vissa bibelavsnitt. Visst är det olyckligt med Marcion. Hela hans huvuduppgift att rätt dela lag och evangelium, och det är ju viktigt. Och så sin huvuduppgift misslyckas han helt med, förkastar nästan hela Bibeln. Så hade lagen blivit upphävd. Är det någon som tänker att evangeliet ändå var kvar, så måste detta tillbakavisas. Ty Marcion förnekade att Guds son hade kommit i köttet. Han förnekade den evige sonens människoblivande. En man ser som sin egentliga huvudsakliga uppgift att skilja lag och evangelium. Och han gör detta så att både lagen och evangeliet försvinner. Men det är ju den rätta skillnaden som ska upprätthållas. Och när den rätta skillnaden inte upprätthålles, då blandas lag och evangelium. Och det ska vi skriva. Det är farligt att blanda lag och evangelium. Det är verkligen något kusligt farligt att blanda dem. Och när lag och evangelium blandas, då är kristendomens lära utsatt för förvanskning. Och en sammanblandning av lag och evangelium, den sker överallt där läran inte upprätthålls. Där man överhuvudtaget inte vill dela lag och evangelium. Och det är många kyrkor som inte alls vill dela lag och evangelium åt. Och vad blir resultatet då? Jo, resultatet blir att lagen besegrar evangeliet. Kristendomen blir en gärningsreligion. Nåden i Kristus blir förd åt sidan. Och lagen ställs fram så som en lockande möjlighet, en stimulerande uppgift till gemenskap med Gud. Men så får inte ske. Och Luther säger, detta är vår teologi, att vi noga skiljer mellan lag och evangelium. Detta är vår teologi, att vi noga skiljer mellan lag och evangelium. Det är för honom inte frågan om skillnaden bara, utan om den rätta åtskillnaden. Och så var det också för alla apostlarna. Av apostelgärningarna framgår, av apostelgärningarna 15, ska vi slå upp det. Apostelgärningarna 15 är ju ett väldigt viktigt ställe. Apostlarna samlas till kyrkomöte. Det var det viktigaste mötet i kyrkans historia. Apostlagärningarna 15 om mötet i Jerusalem. Och där står det att några fariser som hade kommit till tro, det förstod ej att rätt dela lag och evangelium, utan det tog sin farisism med sig från sin föregående åskådning. Och det heter i det 15 kapitlets 5 vers: men några från fariseernas parti, vilka hade kommit i tro, stod upp och sade att man borde omskära dem och bjuda dem att hålla Moses lag. Då trädde apostlarna fram och de äldste fram för att överlägga i denna sak. Det var oerhört viktigt. Alltså det var några kristna fariseer som sa så här, att ska hedningarna bli omvända så måste de omvändas i 2 steg. Först måste de bli judar och omskärelsen, och sedan kan de komma in i den kristna kyrkan. Hedningarna skulle först bli synagogans lärjungar och sen skulle de komma in i den kristna kyrkan. Omvändelsen skulle ske i 2 steg. Tron skulle enligt dessa fariser inte vara tillräcklig för saligheten, tron alena. Därtill kom att på de kristnas axlar skulle läggas också lagens ok, att hedningarna skulle hålla den judiska ceremoniallagen. Och anledningen till apostlamötet i Jerusalem, det första kyrkomötet, det var alltså frågan om hedningarnas ställning till den mosaiska lagen, om lagens rätta bruk. Och här återges då Petrus undervisning i detta ämne. Det var till dessa fariseernas parti som Petrus började fråga. Där frågar Petrus: varför vill ni på dessa lärjungars hals lägga ett ok som varken vi eller våra fäder någonsin har förmått bära? Den 10 versen. Det tunga oket som Petrus här talar om är lagens ok. Det ok som Paulus benämner slaveriets ok. Alltså, Petrus ställer fram evangeliet som den lätta bördan för såväl jude som hedning. Och han sammanfattar det där och säger i den 11 versen, det är ju så strålande, vi tror fast mer att det är genom Herrens nåd vi blir frälsta. Vi, lika väl som hedningarna. Här upprätthålls skillnaden mellan lag och evangelium, den rätta åtskillnaden. Och det heter, då teg hela menigheten, man teg och man samtyckte. Och kyrkomötet och apostlamötet i Jerusalem hade bekänt sig till nåden alena som frälsningens orsak. Och de nyomvända fariser som hade skapat sådan förvirring genom sin falska delning, det blev förda till en rätt tro att nåden ensam var frälsningens orsak. Kristendomen blev ingen plågsam lagreligion vid sidan av alla andra plågsamma lagreligioner. När Guds nåd hade blivit uppenbar till frälsning för alla människor Och vid detta kyrkomöte talade också aposteln Jakob och sa detta ord till Mose, har ju av ålder sina förkunnare i alla städer då han ju var sabbat, föreläses i synagogorna, vers 21. Mose är någorlunda känd, ja också där den uppenbarade gudsviljan inte är känd, så är dock lagens verk skrivna i människornas hjärtan. Men nåden, den är okänd utanför Bibelns uppenbarelse. Först den bibliska uppenbarelsen, gamla och nya testamentets heliga skrifter, ger åt den förskräckta människan nyheten om en nådig Gud, att Messias har krossat ondskans välde, Satans tyranni. Lag och evangelium. Ja, så viktig är den skillnaden, den rätta skillnaden mellan dem, att man då först förstår Bibeln när man lärt sig detta. Alltså, själva Bibeln blir en motsägelsefull bok om man inte förstår att skilja mellan lag och evangelium. Och Jesus frågar också sina lärjungar gång på gång, har ni förstått detta? De svarade ja, och då sade Jesus till dem, så är nu var skriftlärd som har blivit en lärjunge för himmelriket lik en husbonde som ur sitt förråd bär fram nytt och gammalt. Nytt, det vill säga den goda nyheten ur Bibelns skattkammare, evangeliet, det goda budskapet om frälsning och salighet och förlåtelse. Det var evangeliet som Jesus förde fram när han sa, kom till mig ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är ödmjuk i hjärtat, så ska ni få ro för era själar. Alltså, åt det betungade överräcktes evangeliet, syndaförlåtelsen, och syndaförlåtelsen är ingen tung börda. Guds rike bestod nu inte längre i människors förberedelse inför nåden. Guds evangelium var ej kringgärdat av mängder av villkor, utan Guds rike överräckte som en fri gåva åt den betungade syndaren. Evangeliet var det milda oket och den lätta bördan. Förstår du detta? Det måste sägas att alla har inte förstått. Inte alla har givit sig under den rättfärdighet som gäller inför Gud. Men då har också evangeliet blivit en tung börda. Ja, i vissa botpietistiska kretsar, till exempel i satanismen, där har man gått så långt att man till och med polemiserar mot Jesu egna ord i Bibeln, i evangeliet. Ja, att man polemiserar mot Jesu ord om det lätta oket. I chartuanska botpietistiska kretsar så tycker man inte om detta ord, kom till mig ni alla som arbetar och är betungade. Utan i chartuanska predikningar kan man få höra en polemik mot detta. Att kom, du får inte komma som du är. Guds rike består delvis i människors förberedelser. Och när du har förberett dig klart, sen kan du komma. Och så inbjuds människor att gå en lång botpietistisk vandring. Och sedan man har vandrat på den tunga vägen kan man så småningom tillägna sig nåden. Och så säger man, du får inte komma i ditt armod. Ja men visst, du fattige syndare, du får visst komma i ditt armod. Du behöver inte förbereda dig. Du måste inte genomgå några månaders eller års förberedelse och prepareras, utan tro evangeliet och du äger Guds rike. Du är en himmelrikets lärjunge. Ja visst, så är det. Evangeliet ger åt det betungade en fri absolution, en färdig förlåtelse. Du behöver inte själv vara med och tillverka förlåtelsen. Den finns där färdig före, och den överräcks åt dig som en fri gåva. Och i den stund när du tror, du är en kristen, du är en kristen. Och evangeliet är en makt till frälsning. Det är en oerhörd styrka, inte hos dig själv, utan hos evangeliet. Och det var ju detta som fariserna gick emot. Jesus sa om fariserna: ni utforskar skrifterna därför att ni i dem menar er ha evigt liv. Och det var ju något fint. Bibelforskning bekämpade inte Jesus. Och att i Bibeln har evigt liv, det var något riktigt. Men så säger Jesus: och det är dessa bibeltexter som vittnar om mig. Alltså, fariserna studerade Bibeln, men Bibeln blev för dem den slutna lagboken. Och det fann inte Messias i skrifterna, det fann inte löftesorden. Den människan hos vilken kunskapen om en full förlåtelse väcker ont blod, ja, den människan är en farisé. Där syndernas förlåtelse, läran om den, bekämpas, ja, där råder farisism och inte kristendom. Fariséernas skriftstudier var något gott, men deras tro var falsk. De trodde inte evangeliet. Och felet med den var att det gjorde lagen, budordet, till ett nådemedel. Det såg inte i skriften Messias. Men vi ska veta detta, att lagen är inget nådemedel. En kristen vet att lagen ska stå. En kristen bekänner efter lagen: jag är värd en evig fördömelse. Om du skulle döma mig efter din stränga rättvisa kräver, och som mina synder har förtjänt. Lagen, den öppnar Guds stränga rättvisa och förkunnar syndens straff. En kristen vet att frågan om hur han ska bli salig, ja, den frågan kan endast besvaras av evangeliet. Men en farisé räknar med att lagen ska förmedla nåd. Och för att så få Guds stränga lag till att förmedla nåd, så utvecklade farisismen en lära om Guds båda mått. Gud hade två måttstockar, sa fariséerna. Ja, då sa man så här: om Guds stränga måttstock skulle råda, då var himlen stängd. Ja, det medgav också fariséerna. Men så sa de: men Gud har ett knep. Han har också ett mindre strängt mått. Och efter det mindre stränga måttet så kan det gå vägen. Bara man anstränger sig. Och så talade man om lagens milda mått. Och så sa man så här: efter Guds milda mått så kan man bestå. Vi har ju den här läran om de båda måtten, den fariseiska, i den svenska psalmboken. Där står: men mät mig, o Gud, inte efter din stränghetsmått, men efter din mildhetsmått, en gång på uppståndelsens dag. Och det är ju en typisk farisism, där människan brukar lagen som ett nådemedel. Och så tänker hon så här: lagen i dess stränghet, det går inte. Men lagens milda mått, bara lagen tonas ner och inte blir så där omutligt sträng, Då kan människan göra rätt för sig. Detta är inte kristendom, utan det är fariseism i biblisk målning. Bibeln lär istället att lagen fördömer, men och att lagen låser ut människor från himmelriket. Lagen säger: du är utelåst, du är utelyckt. Men evangeliet öppnar himlaportarna. Du är förlåten, dina synder är dig förlåtna. Kom. Och så öppnas himmelen genom evangeliet. Läran om syndaförlåtelsen är i kristendomen är alltid förbunden med läran om Messias ställföreträdarskap. Den är förbunden med tron på Messias blodsutgjutelse. Det är viktigt. Den är inte läran om synd och förlåtelsen är inte i Bibeln förbunden med läran om mildhetens mått. Denna föreställning om en nådemeddelelse i kraft av en nedtonad lag, i kraft av en nedskriven fordran, denna falska föreställning avvisas också av Jesus. En sådan tanke att klara sig genom att nedskriva fordringarna kan hos en skuldsatt, Jesus berättar ju om den skuldsatte som skrev ner fordringarna, och att han handlade skickligt på det världsliga planet. Det var klokt uttänkt och listigt, världsligt sett, men ingen blir delaktig av himmelrikets goda genom att följa lagen och tänka sig att om lagen inte är riktigt så sträng så ska jag väl ändå kunna uppfylla lagen. Då tröstar man sig ju med lagen. Men lagen är inte avsedd att trösta människor. Då tar man åt sig en falsk tröst. Utan lagen är avsedd att fördöma människor, och det är evangeliet som ensam ska få trösta. Det är ju i själavården oerhört farligt att trösta människor med lagen. När jag var i Skellefteå och var gymnasist så befann jag mig i en andlig kris, och jag gick till en predikant i EFS. Och han kom till vårt hem och så frågade han: Ingemar, är du frälst? Och det, i alla fall så bad jag att få tala med honom sen. Och han var med mig till en viss hjälp, jag ska inte säga det, men den tröst han gav, det var ju när jag bekände mina synder och min skuld, och sa att det var inte farligt alls. Inte ska man trösta människor att du är för känslig av det. Utan allt synd ska fördömas. Men man ska trösta syndaren med Jesus, med återlösning, och det gjorde han också. Men han gjorde också det att han satte ner lagens fordringar. Och all ond begärs och allt vad som är ont, det är styggelse för Gud. Och vi ska inte skriva ner lagens fordringar. Vi ska ge människor ett helt och fullt evangelium om en fri och full syndaförlåtelse i kraft av Kristi blodsutgjutelse. Vi kan också här tänka på berättelsen om de båda sönerna i Bibeln. Hur denna berättelse om den förlorade sonen som vände om och det blev glädje i himmelen. Det är ju publikaner och syndare som här skildras. Och här förs publikaner och syndare in i Guds rike. Men den hemmavarande sonen som sedan skildras i Lukas 15 kapitel. Den hemmavarande sonen har ofta blivit felaktigt skildrad. Man har talat om att här har vi en som har, han har inte genomgått någon häftig omvändelse, utan han har blivit uppfostrad in i kristendomen. Och så har han blivit som han är. Och så har man talat om väckelsekristendom och uppfostringskristendom. Och så har man sagt att den hemmavarande sonen och ändå hade det gott med Gud. Men här skildras ju, när Jesus undervisar om den hemmavarande sonen, så är det ju farisismen som fördöms. Det är ju farisismen där människan förlitar på sig själv. Den hemmavarande farisén, den är farisé. Han ville inte gå in i Guds rike i den ljusa bröllopssalen, utan han åberopade sig sin långa och trogna tjänst. Och den att han hade aldrig överträtt något Guds bud. Men så talar inte en kristen. En kristen säger: jag har syndat mot alla buden. Och jag är värd helvetet och en evig fördömelse. Men jag vet på vem jag tror. Jag tror på Jesus som har gjort allting väl. Men här har vi ju en typisk farisé. Och han står ju också utanför Guds rike. Det lär ju Jesus. Han står utanför bröllopssalen. Han ville inte gå in. Det är alltså inte fråga om väckelsekristendom här. Utan det är om det farisismen som bekämpas i denna undervisning. Men den som är förargad över evangeliets milda och lätta ok och förvargad över syndare, att syndare stormar in i Guds rike, ja, visar ju bara, den som är vred på allt detta, han visar ju bara att han själv inte är en kristen. En sådan ska också kallas vid namn. Jesus säger, du farise, och Jesus ropar ve över farisismen. Skillnaden mellan lag och evangelium. Det är oerhört viktigt att göra denna åtskillnad. Och vi ska kanske här sluta med att ge några exempel. För att se hur oerhört viktigt det är att verkligen göra den åtskillnad. Vi kan tänka på Jesus samtal med den rike ynglingen. Med denne unge farise. Och därvid som säger, allt detta jag hållit, vad fattas mer? Vad ska jag göra mer? Då skulle man kanske vänta att Jesus har sagt, dig fattas tron. Nu har du gjort så mycket. Men Jesus tröstar inte den rike ynglingen. Utan Jesus säger istället, gå bort och sälj allt vad du äger. Och giv åt det fattiga, då ska du få en skatt i himmelriket. Jesus tröstar alltså inte denne farisén, utan han lägger lagens stränga ok på honom, och han ger honom inte alls evangeliet. Varför det? Jo, för att evangeliet ska inte förkunnas för säkra syndare. Evangeliet ska inte kastas för svinen. Säkra syndare ska ha Guds lag, men inte ett ord evangelium. Men hur handlar då aposteln när han i det innersta fängelsevalvet är fängslad där och bojorna brister och han går ut, och fångvaktaren i Filippi, han är beredd att begå självmord när han ser att fängelseportarna står öppna. Och då säger Paulus, gör det inte ett ont. Och så förskräckt frågar sedan fångvaktaren, vad ska jag göra att bli frälst? Och så säger förkunnare aposteln, tro på Jesus Kristus så blir du frälst. Och på den natten döptes en fångvaktare med sitt hus. En fångvaktare mitt under nattskiftet, och han hade hört evangeliets inbjudan, och han döptes med sin familj in i Guds rike. Visst är det underligt? Får det gå till så enkelt? Ja, så enkelt är det att bli frälst. Evangeliet ljuder, och människor tror i Guds stund var och när helst det behagar Gud. Och så skedde döpelsens sakrament. Så lätt är det. Lagen, den är uppfostraren. Den är uppfostraren som skapar det dåliga samvetet. Evangeliet ger himmelriket. Och vi kan tänka på, vi kan ge flera exempel. Det var Jesus, det var apostlarna som frågade, vem kan då bli frälst? Och då säger Jesus, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Frälsningens orsak är alltså evangeliet. Men människan kan inte medverka här, utan det är evangeliet som omvänder syndare. Jag vet inte om ni har hört, men jag har läst i flera tillfällen om Jesu ord. Om en kamel genom nålsögat. Och så har man sagt detta, att nålsögat betecknar en port i Jerusalem där kamelen fick hasa sig igenom, och så kom man in. Men allt detta, det är ju inte sant. Utan Jesus talar här och om synålsögat. Så omöjligt är det att bli omvänd för en människa, att det är som att gå igenom ett synålsöga. Omöjligt totalt. Men Gud omvänder människor genom det, genom evangeliet, när människor tror evangeliet. Och den omvändelsen, den är Guds underverk. Av nåden är ni frälsta genom tron. Det är Guds gåva, icke av gärningar. Och så vet vi detta, att skilja mellan lag och evangelium, det är inte bara pastorns ämbete. Det är var och en kristen, en kristen förälder, en far och en mor. När lag, det skiljer lag och evangelium, och tröstar varandra med att han, Kristus, ändå har återställt allt. Han har gjort allting väl. Men när detta förkunnas, att Kristus har gjort allting väl, ja, då förkunnas ju inte lagen, utan det är evangeliet om en hel och full syndaförlåtelse. Och det innebär att vi får leva i en visshet, i en fast visshet, att vi verkligen är återlösta. Till den återlösningen har skett i Kristi blod.